Vi ska säga några ord om Mohammed. Man kan säga att den bild som vi fått av profeten Mohammed från muslimska källor allt mer och mer ifrågasätts av historiker. Och imorgon kommer vi att titta på en del av den senaste forskningen kring de historiska källorna för islam. Men det här är ju det som man möter när man läser islamisk litteratur. Det här är den bild som kommer därifrån. Mohammed föddes 570 efter Kristus i Mekka. Hans mamma hette Amina och hans pappa hette Abdallah. Abdallah dog innan han föddes. Och när han var 6 år gammal så dör också hans mamma Amina. Så han är föräldralös från 6 års ålder. Han växte först upp med sin farfar Abdul Muttalib och sen med sin farbror Abu Talib. När han är 9 år gammal gör han sin första resa till Syrien och kommer upp i det här området då som är helt dominerat av bokens folk, av judar och kristna. Och vid 23 års ålder så tar han jobb som en karavanförare åt en rik änka som heter Khadija. Och de här karavanerna, de gick norrut mot Syrien, Irak och kommer i de här områdena där monoteismen är den stora religionen och där det finns judar och kristna, gott om dem där uppe. Och enligt islamiska källor så tillbringar han tid med en munk, en kristen munk som heter Bahira, och han är intresserad av monoteism. Vid 25 års ålder så gifter han sig med Khadija. Det är viktigt. Han blir ekonomiskt oberoende. Han blir en religiös sökare vid tiden mellan 30 och 40 år gammal. Och 610 under månaden Ramadan så är han i en grotta utanför Mekka på berget Hira. Och där får han sin första uppenbarelse. Han uppfattar att ängeln Gabriel kommer till honom, kramar honom jättehårt så att han tappar luften och befaller honom ikra, läs, recitera. Och Mohammed, säger man, var litterat, så vad är det han ska läsa, vad är det han ska recitera? Och det blir klart att han ska få ord från Gabriel som han ska ge vidare. Den här uppenbarelsen kommer 3 gånger i rad. Han mår jättedåligt. Han går hem, berättar för sin fru Khadija vad som har hänt. Han skakar. Han upplever mörker. Hon bäddar ner honom i en säng, lägger filtar på honom och går och hämtar sin kristna kusin Waraka ben Naufal. En man som, alltså kusin med Khadija, som var kristen. Waraka ben Naufal var kristen. Och han är dessutom släkting till Mohammed i femte led, så att säga. Så är de släkt med varandra, Mohammed och Waraka. Så Khadija och Waraka, de lyssnar till Mohammed. Han berättar vad som har hänt där uppe i grottan. Själv tror han inte att det här kommer från Gud, för han mår så fruktansvärt dåligt. Men de övertygar honom om att han är kallad till att vara profet, en apostel, och att han ska predika monoteism. Och det gör han. Han predikar monoteism i Mekka. Till att börja med så blir de förföljda, de första muslimerna, därför att folk är avgudadyrkare i Mekka. Enligt uppgift så fanns det 360 avgudar runt Kaaban i Mekka. Så de hade ju sina avgudar och höll fast vid dem. Så att De första muslimerna blev förföljda. 1616 så tvingas en grupp muslimer fly till Abessinien, Etiopien, ett kristet land. Och de blev väl mottagna av etiopierna. 1622 så flyr Mohammed med 150 muslimer till Medina, en stad som hette Yathrib på den tiden, men som sen fick namnet Medina. Och det här är ju år noll så att säga i islams tideräkning. Härifrån börjar den muslimska kalendern, 622 efter Kristus. Därför att när Mohammed kommer till Medina så tar folket emot honom som profet. Han blir också deras ledare, deras general. Han är själv med i 19 militära fältslag. Och islam kan man säga växer väldigt snabbt ifrån den här punkten. När man besegrade olika arabstammar så fick de välja på att bli muslimer eller dödas. Det gäller ju de som är månggudadyrkare. Däremot bokens folk, judar och kristna, kunde tolereras om de ödmjukade sig helt under islams styre och betalar sin personskatt som kallas för jizya. Det fanns tre judesläkter i Medina. Två av de här lyckas fly genom att betala med sina egendomar. Fick de tillåtelse att lämna området så att allt vad de ägde och hade, det tog muslimerna. Den tredje judesläkten, Beni Quraiza, där halshöggs alla judiska män. Det rör sig om 600-700 män som halshöggs. Deras kvinnor och barn blev slavar till muslimerna. Så här såg det ut, så här betedde man sig faktiskt. Problemet är att det IS gör, det är motiverat i hadith, motiverat i Mohammeds liv, hur han själv gjorde. Man följer Mohammeds sunna helt enkelt. 1624 så byts böneriktningen från Jerusalem, säger man, till Mekka. Tidigare så hade muslimerna bett i riktning mot Jerusalem, precis som judarna. 1630 så intar Mohammed Mekka med en här på 10 000 man. Det första de gör är att de rensar området kring Kaaban från alla avgudar. Det enda som blir kvar är den här svarta stenen. Och man tillbar då Allah i Mekka vid Kaaban. 1632 så dör Mohammed, han begravs i Medina. Så ser det ut lite grann, några hållpunkter kring profeten Mohammeds liv. Och vi ska säga någonting om haditherna. Det var någon som påpekade detta att det kan vara ett begrepp som inte är så tydligt. Det här är en religion som har väldigt stark auktoritet över sina efterföljare. Och vi har sagt att det beror mycket på Koranen och synen på Koranen, att den var evig. Den fanns innan Gud skapade världen. Dikterad till Mohammed av ängeln Gabriel, tillkom under 22 års tid mellan 1610 och 1632. Men haditherna då? Ja, det här är Mohammeds muntliga tradition. Det är allting som han har sagt och gjort i olika situationer. Och det är också auktoritativt för muslimer. Vi har väldigt kända hadithsamlare på sunnisidan. Det här är ju bröder här från Shia. De kanske inte gillar de här personerna. Men på sunni-islam. Sunni-muslimerna är ungefär 85% av alla muslimer i världen är sunniter. Ungefär 15% av muslimerna är shiiter. Al-Bukhari, han dog 870, Mohammed dör 1632. Ni ser att det är ett enormt tidsgap här mellan när det här sades och när det skrevs ner. Det är ju bra bit över 200 år. Och det gäller alla de här hadithsamlarna. Muslim, han dör 875, Abu Dawud 889 och så vidare. Varför har då det här så stark auktoritet? Ja, vi ska titta lite grann på det här. Al-Bukhari, Han undersökte 600 000 hadith. Han behöll bara 7 397. Hur kommer det sig att han kastar bort 590 000 hadith? Det beror på att med tiden så vart det opportunt att skapa nya hadither. Mohammed sa si, Mohammed sa så. Och så kunde man få sin sak i samhället framåt, och om man kunde liksom påstå att Mohammed har sagt det, ja, Mohammed sagt det, ja, men då måste vi göra så. Så att man hittade på massa hadither med tiden. Och det blev jättesvårt för de här människorna att avgöra vad som faktiskt Mohammed har sagt. Och vad han gjorde då, Bukhari, han utvecklade en teknik som kallas för isnad. Isnad har att göra med kedjan av de som har förmedlat hadithen. Så man har Bukhari här i slutändan, eller tvärtom kanske. Mohammed här och så Bukhari här nere. Och det var någon som hörde Mohammed som berättade för den, som berättade för den, som berättade för den. Och till slut är det någon som har berättat det här för Bukhari. Och han gjorde så att om han känner varenda en i den här kedjan, han vet vilka de är, då behöll han hadithen. Men om det var någon han inte visste vem det var, då kastade han bort den. Och om det var någon han inte litade på, kastade han också bort den. På så vis slänger han bort 590 000 och behåller då drygt 7 000. Ja. Nej, det här är citat från Al-Bukhari själv. Han påstod att han undersökte 600 000. Det är ganska overkligt. Men det är vad han säger. Han kanske tog till lite, eller hur? Ja. Precis. Varför har det här så stark auktoritet bland muslimer? Titta på de här två koranverserna. Först en negativ dag. Den dag då deras ansikten vältrar sig i elden ska de säga: o, att vi hade lytt Gud och lytt aposteln. En positiv dag. Den som lyder Gud och hans apostel vinner därmed stor lycksalighet. Och det här innebär ju att en muslim måste lyda Allah och hans apostel. Att lyda Allah, det innebär att lyda Koranen, för det är Guds ord. Men att lyda aposteln, då måste du veta vad aposteln har sagt. Och det finns nedtecknat i hadith. Och om du inte vill hamna i helvetet så måste du lyda Allah och hans apostel. Så det, därför har haditherna så stark ställning. Och man talar om sunna, Mohammeds sunna. Det är i stort sett likvärdigt med hadith. Alltså, Mohammeds sunna, det är hans sätt att praktisera islam. Och det är normgivande för alla muslimer. Och problemet är då att man kan hitta positiva grejer som man kan följa. Och vara en väldigt from och fredlig muslim. Men man kan också hitta väldigt mycket militanta, våldsamma saker som man också kan följa. Så allting som IS gör, det motiverar dem från Koranen och haditherna. Rubban och stubban. Och det är ju tråkigt att det är så. Så det är både och. Och det här är ju huvudkällorna till islamisk lag som kallas för sharia. De bygger förstås först och främst på Koranen. Om det står i Koranen, då ska det in i sharia. Och står det också i hadith eller sunna, då ska det också in i sharia. Men det är klart, det finns ju många andra aspekter som inte riktigt får rum eller man hittar i Koranen och haditherna. Och då har man något som kallas för qiyas. Qiyas är ordet för analogi. Så man drar ut principer ur en situation och så tillämpar man samma principer i en annan situation. Och på så vis så kan man bygga ut lagen så att den blir mycket större. Och sen slutligen så har man något som kallas för ijma. Och ijma, det är ordet för konsensus på arabiska. Det islams lärde har kommit överens om för länge, länge, länge sedan. Det är också islam. Och på så vis har man gjort en lag som man kan sätta över ett land och göra en islamisk stat. Och man kan säga då att alla de här islamistiska grupperna som vi har i världen, de har högst upp på sin agenda att skapa en islamisk stat. Det är målet för dem allesammans. En del kanske har lite mer fredliga metoder, en del lite mer militanta metoder för att nå det här målet. Men målet är detsamma. Man vill alltså skapa en islamisk stat. Man måste komma ihåg att de flesta av de här länderna har vunnit självständighet efter andra världskriget. När de fått sin självständighet så har de också ärvt kolonialmakternas sätt att styra landet. Hela samhällssystemet är kvar, lagsystemet är kvar. Och islamisterna tänker så här att om Gud ska välsigna vårt folk, då måste vi göra oss av med all den här västerländska bråten. Och så måste vi bygga upp nya stater med sharia-lagen som lag och göra en islamisk stat. Då kommer Gud att välsigna vårt folk. Så tänker man. Och problemet är att man alltså vill använda våld för att nå det här målet. Det finns ju ingen frälsningsvisshet i islam. Däremot så finns det mycket tydliga löften både i Koranen och haditherna att den som blir dödad i jihad går raka spåret till paradiset. Den enda gärningen är värd mer än alla andra goda gärningar som du kan samla ihop på ett helt liv. Denna gärning att bli dödad i ett heligt krig för islam. Så den här lagen, den täcker alla områden i livet. Den har gudomlig auktoritet för troende muslimer. Och många tycker då att sharia är överlägsen Svea rikes lag. Och jag vet inte vad ni har. Vad har ni i Finland? Ni har någonting här. Ha? Finlands lag. Sharia-lagen är ju överlägsen Finlands lag. Därför att det är ju Guds lag vi pratar om. Det måste ju vara bättre än alla lagar som människor hittar på. Just det. Så är det. Så att det är ju de här islamisterna som har det här på sin agenda. Det är ju inte de vanliga muslimerna som har det på sin agenda. Så det är ju ett viktigt påpekande att majoriteten av muslimer är inte på något sätt våldsamma. Utan det är den här minoriteten. Problemet som vi kan se idag, det är att det är en väckelserörelse inom den islamiska världen mot en mer salafistisk syn på islam. Och salafismen, det är sådana som idealiserar tiden kring Mohammed och de första khaliferna. Det är liksom en guldålder och det är den som man vill återskapa. Och det är det man ser till exempel på klädedräkten. Man har skägg, man har jalabeya som profeten hade, man borstar sig med en trepinne som profeten gjorde, man har en miswak och så vidare. Man vill följa profeten Mohammeds sunna i detalj och man vill återskapa det renläriga islam som det var från början. Och det här är en rörelse som växer snabbt, kan man säga, i den muslimska världen. Och när man omfattar en salafistisk syn på islam, då är inte steget till islamism särskilt långt. Då är man liksom bara i gränslandet. Så det är väl egentligen det man kan säga. Men annars är det helt rätt det du säger, att det är en minoritet av muslimerna som man kan kalla för islamister.